Under kvällen och natten till måndag sen så blir det en övergång till ostadigt väder och vi har en kallfront med regn och skurar som tar sig in västerifrån över landet. Till på måndag sen så har då svalare luft tagit sig in och över Svealand och Norrland får vi räkna med tidvis regn eller skurar. I Götaland drar det mesta av regnet och skurarna bort under inledningen av dagen och följs av växlande molnighet. Men det blir också ganska blåsigt i främst södra Sverige. Temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 13, Malmö 12. Karlskrona saknar tyvärr uppgifter. Kalmar 8, Visby 10, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 11. Karlstad 12, Gävle 13, Mora 14, Sundsvall 9. Östersund 15, Umeå 12, Vilhelmina 11, Luleå 12 och Kiruna 13 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Västmarkum i Ångermanland med 3 plusgrader. God morgon från oss på SMHI.
Ekot börjar i Mellanöstern. Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt med nya robotattacker mot Israel i natt och explosioner har också hörts i Iran under natten. Så här sa vår korrespondent Johan Mattias Sommarström om det som hänt i natt när jag pratade med honom för en timme sedan.
Att det varit en sömnlös, dramatisk natt för många i både Israel och Iran där brinnande eldklot som ettriga kometer fyllt natthimlen som lysts upp av det skarpa skenet från explosioner. 4 omfattande vågor av anfall mot Israel och robotar eller robotdelar från nedskjutna robotar har träffat både militära och civila mål i Israel som bostadshus. Och bilder visar hur förvridna, utbrunna bilskelett står längs gator där byggnader fortfarande brinner och där träffen fått byggnadsdelar att slungas omkring. Sent igår kväll så var delar av Tel Aviv inbäddade i en dimma av brandrök från olika härdar. I närheten av försvarsdepartementet i centrala delen av stan syntes rökpelare framför fonden av Tel Avivs karaktäristiska spegelglasförsedda skyskrapor.
Finns det några uppgifter om dödade eller skadade?
I Israel ska minst 2 personer ha dödats, ett 80-tal ska ha skadats i de här attackerna och i Iran uppges minst 78 människor har dödats i israeliska attacker på drygt ett dygn. Flera av de dödade var högt uppsatta militärer som arméchefen, revolutionsgardets ledare och ledare för revolutionsgardets elitstyrka bland annat och nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet.
Korrespondent Johan Mattias Sommarström. FNs generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar Israel och Iran att sluta att anfalla varandra. I ett inlägg på X skriver Antonio Guterres att han tycker att det räcker med upptrappning och att det är dags att länderna slutar anfalla varandra. Och att fred och diplomati måste vinna, skriver Guterres i sitt inlägg. Här i Sverige kommer regeringen nästa vecka föreslå lättnader i amorteringskraven på bolån. Det här säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju. Men någon paus i amorteringskravet som Moderaterna lovade före valet är inte aktuell enligt finansmarknadsministern. Så vädret. Idag så får stora delar av landet soligt. Över Svealand och södra Norrland kan slöjmoln passera under dagen. I norra Norrland mest molnigt väder och där kan det också bli någon regnskur. Temperatur under dagen håller sig mellan 20 och 25 grader i norra Norrlands inland. Lite svalare där blir det mellan 15 och 20 grader och i fjällen 10 till 15 grader. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 7 med Annika Nordin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Fy fan vad tråkigt det här blev.
Är det så?
Ja, eller du tycker det är kul.
Möt The Hives frontman, rockstjärnan Pelle Almqvist. Är det här en sån där socialt obekväm situation?
Vad tycker du?
Jag tycker inte att det är så obekvämt. Nej, men det ser väldigt obekvämt.
Det är mer obekvämt för mig.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1. Jag är bara nyfiken.
Ja, jag märker det.
Att våra nästan 300 arter av vilda bin har det svårt, det börjar bli allmänt känt. Och många gör sitt för att hjälpa dem. Men det spelar ingen roll hur många bihotell man snickrar ihop och sätter upp om det handlar om sandlevande vilda bin. De behöver naken sand, helst i soliga lägen. Och sådan blir det allt mindre av i våra omgivningar. Välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och sandlevande bin och deras krympande livsmiljöer. Det är ämnet för Joakim Lindvalls reportage som du hör om en kvart ungefär.
Under här tiden... kommer svartfältsbiet.
Ja, titta!
Där kommer den.
Ja.
Och den är väldigt, väldigt nervös. Alltså man kan ta det för en... Ja, där får han ner.
Såg du?
Ja.
Svartpälsbi är ett av de sandlevande bin som hittat till en avsiktligt skapad sandblotta utanför Uppsala. Och du kan göra samma sak, bjussa på en sandbädd att bo i. Handfasta tips kommer om du stannar kvar och lyssnar på denna naturmorgontimme som också ger praktiska råd om fågelbad. Och så har det ändrats en del bland svenska fågelnamn. Vi ska snart förklara varför sädgåsen inte finns längre. Men mest uppmärksamhet den här timmen ska vi liksom i timme ett ägna snäckornas och sniglarnas sexvanor. Och de som är våra guider på den här fortplantningssafarin i molluskvärlden, det är fältreporter Karin Gyllenklev och blötdjursexperten Ted von Proschwitz. Karin, vi hörde att det är soligt väder över hela landet. Det är väl inget vidare blötdjursväder egentligen?
Nej, allra bäst är det ju med regn.
Ja.
Men det går bra. Det går bra ändå. Jag har ju ett proffs med mig som vet vad man ska leta även fast det inte regnar. Så vi har det så bra. Och solen som du pratade om har inte nått ända ner i Vitsippsdalen än. Men jag ser den precis längst upp i dalen. Så ser man faktiskt nu hur solen... tränger igenom trädstammarna och lövverket här. Ja,
anar att det sitter en koltrast där någonstans och hälsar solen välkommen. Och vi hörde ju första timmen att ni har ju faktiskt hittat ganska mycket sniglar och det var kärleksbilar och det var stimulatororgan. Vi är nyfikna på vad som kommer att följa efter detta.
Ja, nu har faktiskt jag och Ted von Proschwitz gått till det vi kallar för pantersnigelstocken. För när vi var här i höstas så hittade vi en pantersnigel när vi vände på den här jättemörkna stocken. Alltså det är som ett, ovanpå den är det bara som ett vitt puder av gammalt nedbrutet trä. Hur är det Ted, lyckades vi även denna gång att hitta en pantersnigel?
Ja, visst gjorde vi det. Jag har den på handen här.
Ja, det har du. Den har, rör den sig här, men den är lite ihopvikt liksom, men man ser det här fina mönstret. Vill du beskriva det?
Den kan ju ha väldigt många mönster. Det är faktiskt den mest variabla av alla våra snigelarter. Det kan vara prickar, det kan vara fläckar, den här längsgående streck, och den kan faktiskt vara helt mörk också.
Ja, den är väldigt väldigt mörk, nästan svart och sen så lite gråbruna ränder på bakkroppen och där fram har den det här lite spräckliga i samma färger. Och huvudet är en lite ljusare ton där den just nu sticker ut sina fyra tentakler och försöker rymma från Teds hand. Men du Ted, den här är ju jättespännande när man pratar om fortplantning.
Ja, de flesta snigelarter de parar sig bara på marken och de ligger i en parningscirkel, ett parningshjul som man säger, med högersidan mot varandra och så skälper de ut ett könsformak där de har både hanliga och honliga delar så de kan passa in varandra. Så ligger de där och rör sig sakta runt i det här hjulet under någon timme som parningen pågår. Men de här är betydligt mer spektakulära. Man kan ju först tala om var könsorganet mynnar. Det är i högersidan på huvudet ganska långt fram.
Kan jag se det nu om jag tittar? Ja. Vänta, där vänster är höger. Ja.
Det ser du andningsöppningen först på manteln. Och sen går vi framåt. Här slutar manteln och här kommer huvudet. Och under här, vi ser inte hålet här, det är inte markerat när det är inte är aktivt. Men här framme ligger det, här framme på höger.
Där skälper den ut?
Där skälper den ut på den handliga och onda delen, ja. Och just de här kölsniglarna, att vi har en gråsvart kölsnigel som har inhemsk art och så är pantersnigeln som har varit väldigt många år, men den är införd art i Sverige. De har väldigt långa penisar. Det är penislängden, många gånger kroppslängden hos djuren. Så de måste para sig hängande. Och då börjar de att följa efter varandra. De klättrar upp på någonting som de kan hänga ifrån. Till exempel en gren. Och det börjar de tillverka en väldigt tjock slemtråd som de håller fast i deras bakändar. Och så släpper de sig ut ifrån de här. Och sen öppnar de den här könsöppningen i huvudet. Och då kommer det ut en väldigt lång penis som alltså är... ja, över en decimeter lång. Och så parar de in penisändarna mot varandra. Och sen bildar den en liten boll eller en liten kyrkklockslik bildning. Klockstadium kallar vi det på när vi som tittar på de här. Och då kommer spermapaketen sen kommande ner genom penisarna. Och i den här klockan eller bollen i änden där, det byter de spermapaket med varandra. Sen separerar man penisarna, drar in penisen och sen man har fått upp spermapaketet som man har tagit emot och stoppar man in det i den hornliga delen på könsorganen. Och sen så kommer då sniglarna att separera på varandra. Ofta äter de upp och återvinner den där slemtråden som de har hängt i. Och här kan de alltså hänga i många timmar. Och det är väldigt egendomligt det här, alltså det här utsatta panisbeteendet. Men tittar man, går vi ner till Italien, då har vi en väldigt kraftig artbildning i den här gruppen. Och då har vi alltså arter som har, ja, djuret är då kanske på sin höjd 20 cm, men penislängden är 93 cm. Så de hänger där med de här långa omslingrade penisarna under varandra.
Hur lång kan den här slemtråden vara som alltså, de hänger i?
Den kan vara både lång och kort, men den är ofta kanske några centimeter till en decimeter. Och det är ett väldigt, väldigt tjockt, vitt, trådigt slem som är väldigt starkt så att de kan hänga där säkert.
Ja. Jag har sett någon bild där det ser ut som nästan en meter lång.
Ja, den kan vara lång. Det beror på vad de fäster sig på. Alltså, jag får sådana frågor, vad är det för som slemmigt som kryper på mitt dörrhandtag eller på min backspegel? Och då är det ofta faktiskt pantersniglar som har varit fram och parat sig på natten.
Men det finns ju då pantersnigel i Sverige och gråsvart kölsnigel som har det här parningsbeteendet. Kan de hybridisera? Kan de bråka para sig med varandra?
Nej, för då sätter ofta penislängden stopp för det, för att de passar inte mot varandra. Men man har iakttagit att det faktiskt finns arter som har försökt göra det genom att man gör en knut på penisen så att längden ska stämma. Men en sån parning fungerar ju inte, för då kan det inte passera någon sperm.
Nej, det låter krångligt. Du, vi har fått en lyssnarfråga vi kan svara lite kort på här. Stefan Ros frågar hur många sorters pantersniglar finns det? Såg en hos en granne och hon sa att det var en pantersnigel fast den var enfärgad. Jag trodde de var leopardmönstrade eller fläckiga.
De kan alltså vara väldigt fläckiga som vi pratade om tidigare här, och de kan vara enfärgade. Och när de är enfärgade då ser de nästan precis ut som den inhemska gråsvarta kölsnigeln som också för all del kan variera. Men då ska man vända på dem och titta under på krypsulan. Och om vi tittar på den här så är den helt ljus under. De har tre stycken muskelfält och de är vita alla tre hos pantersnigeln. Men hos den gråsvarta kölsnigeln så är de två yttre fälten svarta och det är bara det mittre som är ljust.
Ja. Men och, så svaret är då det finns bara en art pantersnigel i
en
Sverige?
En art pantersnigel som är väldigt variabel och har väldigt vackra färgmönstringar.
Och väldigt spännande sätt att fortplanta sig på.
Mycket speciellt. Ja.
Här artar sig till rekordpenisarnas program, verkligen. Här hade vi 93 cm, var det så? Och en snigel, Karin.
Hos en italiensk art är det så.
Ja. Och i förra timmen hade vi en liten dvärgbuksimmare, en skinnbagge som lever under vattnet, som hade världens högljuddaste penis. Ja, ni får komma tillbaka och berätta mer om sniglarnas och snäckornas sexvanor om en liten stund. Karin Gyllenklev och Ted von Proschwitz. Strax ska det handla om sandlevande bin här i Naturmorgon, men först några ord om den gångna veckans förändringar i fågelvärlden, eller snarare i hur vi delar in och benämner fågelarter. Ni som är bekanta med arten sädgås, glöm den. Den arten finns inte längre, alltså inte till det namnet. Och inte arten gråkråka heller. Men för att ta det från början. Det har fram tills helt nyligen funnits 4 olika globala listor över världens fågelarter. Och det har krånglat till saker och ting eftersom de här 4 listorna har haft delvis olika syn på vad som är arter och vad som bara ska betraktas som underarter eller raser. Och eftersom det alltså inte funnits något självklart globalt rättesnöre så har Sverige haft sin egen linje och fattat sina egna beslut om indelningen av fågelarter i världen. Men nu har 4 världslistor blivit en. AVI-list heter den, och i och med det har Sverige bestämt sig för att följa den till punkt och pricka. Det har påverkat till exempel hur vi benämner vår vanliga kråka. Under en period har vi i Sverige sett svartkråka och gråkråka som 2 skilda arter. Gråkråka, det är vår vanliga inhemska kråka, och svartkråkan finns i Storbritannien och på kontinenten och gör ibland gästspel här. Och nu är det slut med den uppdelningen. Nu heter arten kort och gott kråka. Och gråkråka och svartkråka har liksom degraderats till underarter. Och med sädgås är det tvärtom. Fram tills nu har vi i Sverige ansett att det finns en art som heter sädgås som kan delas in i 2 underarter, taigasädgås och tundrasädgås. Men eftersom världslistan anser att de här 2 är separata arter så gäller detta från och med nu även i Sverige. Och då passar taxonomikommittén, som det beslutande organet heter, på att döpa om dem också till skogsgås, som är ett gammalt namn för den här underarten som då tidigare kallats taigasädgås, och tundragås, skogsgås och tundragås. Dessutom passas det på att byta namn på en handfull andra fågelarter som ibland gästar Sverige, och vill du veta mer om det här och ha motiveringar till varför detta görs så ska du söka upp BirdLife, Sveriges taxonomikommitté, på nätet eller på Facebook. Men viktigast skulle jag säga ändå att komma ihåg för normalintresserade, det är hej då sädgås, hej skogsgås och tundragås. Nu ska det handla om vilda bin. Eftersom det blivit så populärt med bihotell, alltså borrade träbitar och kapade bambupinnar som erbjuder bohål, så kanske man kan också tro att alla vilda bin nyttjar den sortens barnkammare, för det är ju det handlar om. Men en stor del av dem, merparten faktiskt, gräver sina bohålor i marken, i jord, lera eller många gånger i sand. En färsk studie från Sveriges lantbruksuniversitet bekräftar nu det som man egentligen redan visste, att det finns allt färre lämpliga ytor med blottad sand i landskapet. Men det går att göra något åt saken. Joakim Lindvall träffade insektsexperten Mats Jonsell en blåsig dag i Uppsalas utkanter på en artificiellt skapad sandblotta.
Lite. Mats, vad såg du nu för någonting?
Ja, det var ett svartpälsbi som kom in här. Väldigt lite humleliknande bi. Som for in och sprang ner under en växt som jag inte riktigt vet vilken det är. Och där har den sin bohåla.
Jaha, okej. Vi hann ju inte mer än komma hit förrän du såg den. Svartpälsbi, alltså precis. Som lite som en avlång humla tyckte jag att jag hann se i ögonvrån bara.
Ja, som inte är riktigt så hårig som en humla. Och väldigt snabbt och nervöst flygsätt också jämfört med humlor. De brukar vara lite mer avslappnade.
Okej. Jaha, men vilken entré då?
Ja, det var ju häftigt. Det var solen slog igenom här så då var de igång. Ja. Men det kommer säkert något mer. Snart, de brukar inte vara helt ensamma.
Nej. Mats Jonsell, forskare på SLU. Ni har gjort en studie vad det gäller sandbin då. Ni har följt områden här i södra Uppsala. Och vi står ju vid en sandfläck här nu, inte så långt ifrån Pollaxbacken om man är bekant med Uppsala.
Ja, nej, men tittar man tillbaks på flygfoton från 40-talet som är det äldsta vi har, då fanns det enormt mycket öppna sandområden här i södra Uppsalas omgivningar. Och det finns en del fortfarande, men det har minskat. Nu kommer jag inte ihåg siffran exakt. 85% eller någonting har försvunnit. Och man har inga mått på hur det har gått för bina egentligen. Men det finns ju väldigt mycket mindre bohabitat för dem. Och det är absolut en risk att de har svårt att överleva då. Och är de beroende av såna här små fläckar så kan det ju gå bra. Men det kan också gå åt pipan. Det räcker med att någon råkar göra något dumt här. Och så går den här platsen åt pipan då som boställe.
Vad kan vara dumt? Helt enkelt gräva bort sanden eller?
Ja, gräva bort sanden eller någon fattar ett beslut och lägga på gräsmatteturf. Eller någon glömmer bort att göra den årliga skötseln som krävs för att hålla en sån här lite artificiell sandyta öppen. Den kanske glöms under ett eller ett par år och då blir det sämre på en gång. Mm. Man kan tänka sig att någon råkar parkera en bil här och råkar rinna ut någonting. Eller ja, det blir såna här riktiga slumphändelser. När det finns väldigt lite habitat så blir slumphändelserna.
Precis.
Ja.
För den här sandfläcken då som vi står och tittar på, det är ju ingen stor. Kan den vara, vadå, 10 kvadratmeter eller någonting sånt där på sin höjd? Ser ganska oansenlig ut. Det är liksom sand, växer en del växter i liksom sanden. Väldigt stadsnära, stor väg som går här invid och sen en skola kanske eller dagis eller någonting, för det är väldigt mycket barn som leker här.
Ja, och det tvärs över vägen här har man byggt Rosendals bostadsområde då, och det var en fantastisk biplats för att där har militären haft sina övningar förut och de har haft hinderhoppningsbanor och hästbanor har varit där också, så det höll liksom sanden öppen genom aktiviteterna som ändå de höll på med där så att säga.
Ja, men vi börjar där. Vad sa du? Typ 85% av liksom habitaten här i södra Uppsala då har försvunnit sedan 40-talet.
Ja.
Alltså, var fanns sanden då innan? Var sand vanligare liksom i samhället? Öppen sandyta länge tillbaka i tiden?
Ja, nej, men landskapet var mera nednött för att vi var... Man kan ju se det negativt också. Att man hade ett problem att landskapet var nednött. Och det hade ju problem för vissa arterna. Men de här som gillar öppna bara sandfläckar och lite magrare marker, de hade ett väldigt bra läge då. Och sen har vi långsamt övergivit de här. Korna går och betar på riktigt produktiva vallar och sånt istället för att gå ute på de magra markerna. Och vi får en igenväxning, vi planterar skog och vi får spontan igenväxning av de här sandytorna. Och här i Uppsala södra stadsdelar så är exploateringen förstås jätteviktig också. Vi bygger hus på dem.
Mm. Man bara ser sig omkring här så det växer ju hela tiden. När jag pluggade här för 30 år sedan, då fanns inte de här husen som var på andra sidan vägen.
Nej, och sen man bygger husen och sen blir det ju förstås lite mark kvar mellan husen. Men där brukar folk tycka att det ska se välordnat och välstädat ut. Så då anlägger man rabatter och gräsmattor och så. Och det är ju bra ur vissa synvinklar. Men de här lite halvigenväxande habitaten som ser lite stökiga ut. Stökiga är kanske överdriva. Men de ser inte riktigt välordnade
ut. Inte fixade.
Ut. Nej, inte fixade och
nej,
inte räka rader.
Utan
de arterna får ju problem då.
Ja, precis. Och
det är
bohemerna.
Ja, bohemerna. Ja, men det är liksom... Att de här randmarkerna, de skulle kunna få vara kvar och få sköta sig själva. Det skulle vara bättre än när vi anlägger saker på dem. För att de här anlagda grejerna brukar inte riktigt funka.
Nej, det blåser en hel del.
Ja, det gör det.
Så vi går in här lite bland tallar. Vi kan ställa oss bakom den här. Här var en väldigt kraftig tall så får vi lite skydd. Jo, nej, men jag bara tänkte på det också Mats. För att det här liksom är exemplet Uppsala. Om man ska liksom vidga blicken, är det så här i hela landet eller vet man någonting om det? Alltså det här med problemet med minskade öppna sandytor och så vidare.
Ja, det är ett generellt problem, absolut. Och det beror ju både på jordbrukets omvandling då. Och ja, exploatering är ju ett problem nära städerna. Och, ja, jag har inget mått på hur generellt det är, men det är verkligen ett problem för de här arterna att det växer igen. och vi får frodiga marker istället för de här magra markerna då.
Och det är ju också ett problem då kanske för växter, inte bara bin utan...
Nej, absolut. Det är en jättestor artmångfald av alla möjliga grupper som trivs i de här markerna.
Ja. Men bina då? Alltså de som vi snackar om. Vad är det för slags bin?
Ja, det är ganska många olika arter och de flesta... För det är en sak som vi... Ja, lite grann, eller som vi hoppade över i vår studie. Vi tittar på där de bor, men de kräver också blomrika marker omkring, eller blommor, någon form av blommor. Och då är olika bin kan vara ganska specialiserade på vissa typer av blommor. Så att de far ut och samlar pollen och nektar, stoppar ner i sanden då, i sina bon i sanden. Och det är precis som en bikupa, det funkar i princip likadant, men varje bi jobbar för sig själv så att säga. De är inte sociala som de vanliga, våra tambin.
Är det de man brukar kalla för solitära bin?
Solitära bin brukar man kalla dem.
Det här då, det är en artificiell sandhög, man har släpat hit sanden som du sa. Funkar det då?
Ja, det funkar. Det brukar vara en del bin här när det inte blåser så infernaliskt.
Nej.
Och så det funkar ju, det blir bin som bor här och vi har pollaxbacken runt omkring här, det växer en hel del blomväxter där också, så att det finns mat och husrum åt dem här just nu. Men som sagt, förlitar vi oss på såna här jättesmå ytor så löper vi risk att slumpen går åt pipan, höll jag på att säga, eller hur man ska uttrycka det.
Ja, precis. Ja, exakt. Precis, för då blir det så himla känsligt allting.
Ja.
Men alltså vad är det optimala då? Hur liksom, om man bara ska utgå från de här sandbinas krav då, vad skulle det vara? Är det stora sandtag eller vad är bäst?
Ja, stora sandtag kanske är lite väl mycket för då, men det ska vara öppen sand där vegetationen inte får sluta sig riktigt, utan det ska finnas lite bara sandfläckar. Och så ska det också finnas blomresurser. De kan ju finnas delvis på samma ställe. Eller så finns blomresursen lite nere i svackorna här där det är lite frodigare. Och så har man en höjd här då, där sanden får vara.
Men det funkar ändå. Alltså för som sagt, det här då, jag vet inte hur man har gjort. Men det ser ut som att liksom sanden är tippad här. Och det är väldigt solexponerat. Det kan jag tänka mig bra för bin. Alltså det är ju, jag bara tänker om man har en trädgård hemma och är lite sugen på att testa. Det är ju inte någon jätteåtgärd, eller tänker jag fel?
Nej, du tänker alldeles rätt. Det är en jättebra idé. Det är lite parallellt med att sätta upp biholkar. Fast sätter du upp biholkar så får man de bina som gillar att bo i hål i träd och sånt. Men det är fler arter som gillar att bygga bo i marken, i sandig mark. Så att det är ganska enkelt att ordna. Allra helst om man har lite sandig jord i trädgården. Då kan man ordna till lite bara sandfläckar. Och trädgårdarna brukar man ju ofta se till att det är mycket blommor i. Så att det är en bra idé.
Ja, men du, kan vi, stör vi om vi går ut på den här sandfläcken och kikar lite försiktigt?
Eller? Störning är ju jätteviktigt.
Jaha.
För att blir ingen störning här växer det här igen och blir en gräs. Matta lika tät som den där borta.
Just
och då
det.
Blir det ingen bihabitat. Så störningen Nej. Är viktig.
Okay,
sen ska vi inte störa så våldsamt så att vi
Nej.
Ja, gräver ur den. Det går att störa för mycket också.
Ja, då trampar vi ut här då utan något dåligt samvete. Och vad är det vi letar efter då, Mats?
Ja, i första hand så tittar man efter om det är något som flyger över sandytan här.
Nu gick solen i moln typiskt nog.
Ja, solen gick i moln. Man ser lite spår. Här är
jag tänkte också
håligheter
det.
I marken.
Precis.
Så där är det förmodligen någon som har byggt sig ett bo. Det kan vara både bin, men det kan vara rovsteklar av olika slag. De gör precis samma sak, fast istället för att samla pollen så samlar de andra insekter och stoppar ner i de här bona.
Det är ju lika spännande det, men
ja.
det är ju ganska många när man sätter sig på knä så här som vi har gjort nu då, så, och tittar liksom utöver så där ser jag ett hål och sen så såg jag något mer. Alltså det är ju hål lite här och var. Är det då bon eller?
Ja, det är bon. Där har de en hålighet och det här kan vara flera decimeter långa gångar som går ner i marken där de har stoppar undan pollen bollar så att säga som de bygger upp. Och lägger sina ägg på då.
Ja.
Under här tiden... kommer svartfältbiet.
Ja, titta!
Där kommer den.
Ja.
Och den är väldigt, väldigt nervös. Alltså man kan ta det för en... Ja, där tror han är.
Såg du?
Ja.
Den köp ner ett
den
hål.
Den visste var han bodde.
Alltså där glad kan man bli om man får se ett svartpälsbi. Det var SLU-forskaren Mats Jonsell och reporter Joakim Lindvall som träffades på en avsiktligt skapad sandblotta i Uppsalas utkant. Och som de sa, bristen på naken sanden kan man till viss del råda bot på med ganska små insatser i den egna trädgården eller i bostadsområdet. Och en som är riktigt bra på det är biologen och biexperten Christer Larsson i Halland. Inte bara i teorin utan han har gjort många sandbäddar i sin egen trädgård också. Vid sidan av vanliga bihotell och planteringar av pollinatör, populära blommor. Och som tack har han fått en oerhörd mångfald av vilda bin. Han är allt för förkyld för att medverka idag, men jag bad om hans bästa tips. Här kommer de. 1. Använd helst så kallad bakbar sandlådesand, det vill säga otvättad sand, natursand, 0-2 mm kornstorlek. 2. Bädden bör vara minst 40-50 cm djup där den är som djupast. 3. Placera sandbädden så soligt och varmt som möjligt och gärna vindskyddat om det går. 4. Skapa gärna lite strukturer i sanden, små solbelysta hak till exempel. Och 5. Låt det bli lite gles vegetation på sandbädden. Det är bra eftersom rötterna armerar sanden, men se till att bädden inte växer igen helt och hållet. En mosaik av bar sand och gles växtlighet är perfekt. Tack Christer Larsson för de tipsen. Det här är Naturmorgon i P1 och från sandbäddar ska vi nu ta det inte jättelånga steget till något annat som man kan ha i trädgården och som kan vara till nytta för andra arter och till glädje för en själv. Hör här!
Hej, jag heter Kajsa Linder och har en fråga om mitt fågelbad. Det är omgärdat av en hägg så fåglarna trivs jättebra och badar ofta där. Men då är det framförallt talgoxarna som verkar ge en speciell drill, någon speciell signal innan de hoppar i. Och orsaken till att jag hör det är att den låter lite speciellt. Så när man tittar till, då hoppar de ner och badar och så iväg igen. Och jag undrar om det är en särskild signal för att tala om att nu är det jag som badar, kom inte hit. Eller om det är någon sorts revirsignal. För det är ganska påfallande att de signalerar innan de hoppar i. Har ni något svar på det?
Ja, har vi något svar på det? Möjligen har fågelkännaren Lotta Berg ett svar på vår lyssnare Kajsa Linders fråga. God morgon Lotta!
God morgon!
Du är ute och traskar va? Du sa att du skulle vara ute och inventera fåglar den här morgonen.
Det gör jag. Jag strandängsinventerar, så här Natura 2000-inventering på strandängarna vid Hornborgasjön.
Ja, det är dina hemtrakter.
Ja.
Mm. Till professionen annars så är du veterinär och professor i husdjurens hälsa och miljö. Och vi ska komma till en fågelbadsfråga som har med hälsa att göra. Men vi måste avhandla Kajsas fina iakttagelse här först. Har talgoxen en speciell badsång?
Det är ju inte en sång, men det är ett litet läte som de gör i sådana här sammanhang. Och det är det att alla vet hur en talgox låter. Det här tittifi, tittifi eller olika varianter av det. Ja. Sen har de alldeles väldigt många andra läten också i olika sammanhang. Alltså man kan gladeligen urskilja 20-tal olika läten hos talgoxarna. Som används då i olika sammanhang. Mm. Och jag vågar inte svara på om det här badlätet så att säga, är unikt för just bad. Eller om det är ett läte som rent allmänt signalerar att här är jag, nu är jag här. Jag vill inget illa, jag ska bara ta ett bad. Eller om det är ett läte som man kan använda i andra liknande situationer för att visa sina avsikter, så att säga.
Ja, just det. Kan man tänka sig att den kanske kommer talgoxar från flera revir till ett fint fågelbad som ligger inom ett pars revir och att det kan vara ett sätt att tala om att förlåt, men jag ska bara bada, jag vill inget ont i övrigt.
Ja, lite så har jag har försökt läsa på lite om det här, och det är en teori som har dykt upp flera gånger, just att det är ett sätt att visa att man är ofarlig. Jag är inte här för att knycka din hona eller ta ditt revir, jag är bara här för att ta ett dopp. Lite beroende på, men nu är Sverige ett land som är hyfsat fyllt av vatten, men i olika områden så kan det vara olika bra med det. Och det är inte givet att varje bra häckrevir har en egen pöl.
Just det. Nej, men det låter ju fullt rimligt. Och kanske finns det att det återstår att forska på detta innan vi kan säga att så här låter talgoxens badvisa. Men i alla fall någonting i den stilen. Vi hade fått en
väldigt trevlig iakttagelse, tycker jag. Att man har suttit och tittat på dem så nära som man upplever sånt här. Det tycker jag är jätteroligt att höra.
Väldigt fint. Det är en poäng med att ha badet nära altanen där man brukar sitta mycket. Vi har fått en annan fråga om fågelbad från Dan Claesson i Kungälv. Han skriver: om fågelbad pratas det väl nästan bara gott, men mycket lite om smittorisker. Jag märker att det fortkommer ett träck i vattnet, så jag undrar hur vanligt och smittsamt exempelvis salmonella är. Hur ofta och noggrant bör det bytas vatten? Vad säger veterinär Lotta?
Ja, alltså det är klart att överallt där fåglar träffar på varandra eller varandras bildning, så finns det en möjlighet att smitta sprids. Vare sig det är matningar eller fågelbad eller helt ute i naturen. Det är liksom en del av livet är att det finns smittor. Mm. Men har man ett fågelbad så kan det bli lite extra koncentrerat med fågel där, och man brukar rekommendera att minst någon gång i veckan så tar man och skurar ur det där badet. Dels för att det kan samlas träck, men också för att det kan växa alger och liknande. Och badet är ju till för att fåglarna ska kunna hålla fjäderdräkten i bra skick. Är det då alldeles slämmigt och grönt och dant, så har det ju en sämre sån funktion. Så att av flera skäl och inte bara smittskydd, så är det väldigt bra om man, som sagt, någon gång i veckan, lite beroende på temperatur och plats, kan skölja ur, skrubba ur det värsta och fylla på. Det handlar inte om att desinficera någonting, men att ändå göra lite grundläggande rengöring.
Ja, men det är bara att använda sitt eget omdöme och se om det ser aptitligt ut vattnet, kan man säga, kanske.
Ja, och som sagt, någon gång i veckan i alla fall, och ha en särskild diskborste till det, ta inte den vanliga. Det är väldigt bra tips.
Ja, just det. Och är det då för salmonella risken? Han nämner ju just smittan salmonella. Ja,
alltså generellt så är det bra att inte blanda sin egen mat och ätande med fåglarna. Salmonella är inte en jätterisk om man tittar på när fåglar just kopplat till fågelbad. Därför att om man för fåglarnas del, för tittar man på när fåglarna mest får salmonella, när vi ser så att säga utbrott, när det kommer in även då kanske till veterinärklinikerna katter med salmonella för att de har ätit fåglar med salmonella, så är ju det ofta på senvintern eller tidig vår, alltså februari, mars, när fåglarna är lite nedsatta efter vintern och livet är tufft. Och då har man ju vanligen inte fågelbad en gång för att det är för kallt.
Nej.
Så att det är inte så att man har sett någon koppling mellan fågelbad och sjukdom överhuvudtaget.
Nej,
men rent generellt så är det ändå alltid bra att hålla snyggt och rent där mycket djur samlas. Ja.
Helt kort, Lotta, till slut. Bada i vatten, det är ju ett sätt som de håller sig rena. Men visst har de andra sätt att bada, så att säga, fåglarna?
Ja, absolut. Det är lite olika mellan olika arter och ser lite olika ut. En del föredrar att bada så att säga stående i vatten. Många föredrar om vattnet är lite rinnande. Andra föredrar att bara stå i regn, men absolut inte med fötterna i vatten. Och slutligen så är det ju många arter som snarare sandbadar än vattenbadar. Som alltså badar i sand eller finkorn i jord. Och på det sättet gör rent fjäderdräkten. Så att det finns olika varianter där.
Det var ju fint. Så för apropå det vi pratade om förut, sandbäddar i trädgården till vilda bin, så hjälper man ju inte bara bina, utan man fixar också en badplats för gråsparvar och pilfinkar och sånt om man anlägger en
sån. Exakt. Gråsparvarna brukar älska såna här sandbadsplatser. Ja. Så att där kan man få två flugor i en smäll.
Exakt. Tack så mycket. Fågelkännaren Lotta Berg som är ute på inventeringsuppdrag. Vi hör lite tofsvipor i bakgrunden. Så fint.
Jajamän.
Ja, nu får du knalla vidare. Hej då.
Ja, hej då.
Ja, Naturmorgons fältreporter, han har inte sällan som betingat prata om en specifik organismgrupp. Idag är ämnet ännu smalare än så. Det handlar om snäckors och sniglars sexvanor. Vi har hört Karin Gyllenklev och Ted von Proschwitz berätta om stora sniglar och väldigt välutrustade sådana. Nu tror jag vi ska gå åt den andra extremen, eller hur, Karin?
Ja, precis. Jag tänkte att vi ska prata lite om grynsnäckor. Ted, de är pyttesmå.
De är mycket små. 1-2 millimeter höga, lever i ostörda skogs- och kärrmiljöer framförallt.
Vi har ju med, vi har inte, här ett litet, i ett litet provrör så ligger det, det ser ut som två, som några små gruskorn. Och det där är alltså, har varit levande varelser, det är bara skalet kvar.
Det är skal av grynsnäckor, det stämmer.
Vad är speciellt med dem när det kommer till fortplantning?
Det är att, ja, det är ju normalt säger de här också hermafroditer, de är han och hon. Men hos vissa individer i populationerna så tillbakabildas det hanliga könsorganet så de blir bara funktionella honor. Och det här jobbar jag med tillsammans med en grupp polska forskare. Vi tittar på det här fenomenet. Hur vanligt är det? Hos vilka arter inom det här släktet förekommer det? Och framförallt, varför finns det där? Varför ska man när man är hermafrodit plötsligt gå tillbaka och bli enkönad?
Varför vill de inte ha sin penis?
Ja, man kan ju tänka sig olika orsaker här. Att bland annat att det är resursbrist. Att det kan vara klämt av klimatet, det kan vara klämt av att vi har för lite föda. Och man bildar ändå ägg och spermier, den förmågan är inte borta. Så att man kan ju alltid ta egna spermier och befrukta äggen med. Och då kanske inte lägga energin på att bygga upp en penis. Så blir kanske, det är en tänkbar hypotes. Och sen tänker vi på annat, i vissa populationer så är hannar väldigt sällsynta. Det är nästan bara att alla har tillbakabildat den manliga delen. Och då så kan det ju vara så att ja, den här balansen är sån att det lönar sig inte. Utan att man skippar den här hanliga delen och syftar på att vara bara mamma.
Men de är ju som sagt pyttesmå de här grynsnäckorna. Har du liksom letat då efter av hur många som har penis och hur många som inte? Hur går det till? Den måste ju vara pytte.
Ja visst, först samlar man ju in ett prov så många som möjligt ifrån en fyndplats. Och sen så får man dissekera de här. Öppna dem och titta hur det ser ut. Finns det en penis eller finns det inte en penis? Hur ser det ut? Och jag gör det själv, men mina polska kollegor, de är väldigt skickliga på det. Och så mäter vi också storleken på skalet. Att man skulle kunna tänka sig då att man behöver inte så stort skal när man inte behöver utrymme för en penis. Men det varierar faktiskt. Vi har inte hittat någon klar trend där. Så att vi är väldigt mycket i början av forskning på det här intressanta fenomenet. Att varför skippa snoppen?
Vi har ju en murken trästock här precis bredvid oss. Jag tänker att vi ser om vi kan hitta något mer fynd för dagen.
Vi vänder på den här. Och så ser vi, ja men där har vi en källarglanssnäcka.
Jag ska plocka upp den då. Oj vad den. Det är en sån här riktigt liten med ett runt skal. Lite gråbrun tycker jag de flesta är. Du kanske skulle se något annat som har snigelögon.
Ja, lite gulgrått plattad skal och som är lite matt glänsande.
Ja.
Den här arten är ganska så vanlig här i den här lite kulturpåverkade skogsmiljön som vi är här i Visipsdalen.
Men du Ted, vi har ju pratat om förspel i snigel- och snäckvärlden. Vi har pratat om hur parningar går till. Finns det något spännande att säga om efterspelet så att säga?
Ja, det finns det. Dels så finns det ju de som faktiskt normalt lägger alla på snäckor och sniglar ägg. Men det finns en del snäckor som har skippat äggstadiet utan äggen kläcks inne i den honliga delen. Och de föder ut färdiga små snäckor och så kringgår man det känsliga, det torkkänsliga äggstadiet. Det är en sådan sak. Sen finns det ett väldigt bizarrt sexuellt beteende hos banansniglar som förekommer i Kanada och i östra USA. Efter parningen så försöker man bita av partners penis. Apopali kallas det med ett fint namn. Och det är väldigt bizarrt och det har man spekulerat väldigt mycket om. Varför finns det där beteendet och så vidare. Och en antaglig hypotes här är att man försöker förhindra den att fungera i sin manliga roll. Utan vi har parat oss, du har tagit emot min sperma, nu ska du bli en god mor åt min avkomma och inte ägna energi åt att fortsätta para dig med andra. Men det som sagt, det är hos ett speciellt släkte, banansniglar, som det här förekommer. Och det förekommer inte varje gång de parar sig, men det förekommer. Och det är naturligtvis något som har lockat forskarna att titta väldigt mycket på.
De är ju banansniglar, de är gula. Jag såg en bild också att de kan ha som en riktigt mogen banan har bruna fläckar.
Ja, precis. De där är väldigt vackra, stora, stora sniglar. Och några gånger har vi fått in sådana till Sverige. De följer med. Man importerar ju sådana här gravbuketter. Så har man salal, heter det. Och det är någonting som växer vilt i östligaste USA och Kanada. Så de importerar sånt. Och ibland så har alltså det kommit från blomsterhandlare som hittat de här stora gula sniglarna i det här importerade smycklingsmaterialet. Och det är ju ganska intressant. Man är ju lite rädd kanske att en sån art ska kunna etablera sig i Sverige också om den kommer ut. Men det har vi inte sett.
Kan det vara så? Vi har ju pratat om att vi är precis i början av liksom fortplantningsperioden för sniglar och snäckor. Men kan det finnas någon art som redan nu har lagt sina ägg?
Vi har ju inte sett några ägg när vi har vänt här. Men jag tror att till exempel mördarsniggen kommer ägg inom en vecka. Mm. Om de inte redan har gjort det på sina håll redan.
Hur många kan du röra sig om då som den lägger?
Ja, mördarsniggen är ju en mästare på att massproducera ägg. Så att mer än 400 ägg per individ. Och då vill man tänka att vi har hermafroditer här. Så att alla individer i populationen lägger ägg. Det kan väldigt, väldigt snabbt bli mycket sniglar. Om man har gynnsam fuktighet och det regnar mycket. Är det torrt, då dör det mycket ägg. Och sen tar rovskalbaggar en del ägg.
Ja, där har du en liten rapport från snäckornas och sniglarnas fortplantningsvärld, Mats.
Tack, det har varit en morgon full av förunderliga fakta, måste jag säga. Karin Gyllenklev, fältreporter, och Ted von Proschwitz, snigel- och snäckexpert. Vi pratade ju om kråkor tidigare den här timmen, om huruvida gråkråka och svartkråka är olika arter eller, som nu anses vara fallet, två underarter av samma art. Strunt i den gränsdragningen nu. Nu ska det handla om individen kråka, den som heter Anton, enligt veckans kråkvinklare Tina-Marie Kviberg.
Det är något underbart med den här tiden. Som att man knackar på hos livet och det säger hej och välkommen in. Får det vara lite bristande knoppar och skönlåtande fågelsång? Kanske en maskros och en humla? Ja, tack, tack. Allt som knoppas, surrar och doftar är välkommet. Och staren härmar gråsparvar och taltrasten låter näktergal. En del månader är förvirringen total. Va? Gråsparvar här i skogen kan inte vara möjligt och näktergal. Är det möjligen en dröm? Nej, det är naturen. Naturen som bjuder fullständigt tokhärligt artisteri. Ett fyrverkeri i sånginsatser som får Melodifestivalen att blekna. Fåglar som väl inte är kända för sin skönsång är kråkor. De har helt andra talanger och färdigheter. Jag är mycket förtjust i kråkfåglar och till min glädje så har jag eller min omgivning blivit med just en kråka. Den har saknats mig och en förmiddag kom kråkan där. Promenerande så där på kråkors vis, som en äldre herre i otidsenlig kostym, välsittande, skräddarsydd, med en mycket tilltalande grå nyans, huvudet högt, som om den besitter ett mycket gott självförtroende. Observant och visst, den ser mig. Avståndsbedömningen är perfekt. Kråkan har fattat tycke för hönsen, inte alls besvarat, med ett motvilligt accepterande från hönsfåglarna, vilket inte alls bekommer kråkan. Den spatserar, hoppar lite sidledes när tuppen närmar sig, går bakom hönshuset som en undan manöver. Kråkan får namnet Anton. Känns bra att säga. Kolla, nu kommer Anton stråsande längs odlingarna. Men vänta nu. Förmänskligade jag just ett vilt djur? Det ska man inte göra. Det är både barnsligt och dumt. Men om förmänskligande ger empati, närhet och förståelse för djur och natur, då kan det väl inte vara fel? Det är nog dags att lyfta naturens invånare ur en allmän gråhet. Ge dem ett ansikte, en personlighet. För hur kan vi annars känna med och för dem? Allt för länge har vi låtit dem vara anonyma. Allt för länge har vi låtit dem vara objekt. Men de är ju medvarelser. Jag kan rätt mycket om kråkor som art, men jag kan ju inte veta vad de egentligen är för något, eftersom jag inte har access till kråkornas värld. Jag tolkar den utifrån min egen begreppsvärld och kanske förmänskligar jag fågeln där den med elegans och målbild promenerar fram längs min väg. Men det bekommer inte kråkan. Kråkan är sin egen. Har den en personlighet? Ja, troligtvis. Är den en individ då? Ja, ingen kråka är den andra lik. Visst, den beter sig som kråkor gör allmänt, men det gör väl vi människor också. Beter oss som andra människor, handlar samma mjölk, pillar på mobilen. Men trots det så är vi individer, personligheter. Antonkråkan skulle nog inte ha något emot att pilla på en mobil. Det ser man på hans attityd. Inte sjunger han som taltrasten och inte härmar han näktergalen. Men han promenerar med stil och finess. I en välsittande kostym med en tilltalande grå nyans. Säkert njuter han av den här tiden och den där staren som låter som en gråsparv. Och en hönsgård. Det är liksom grädde på moset, om man är en kråka.
Tina Marie Kviberg i en kråkvinkel som sändes första gången 2023. Jag ska säga tack också till alla er som har skickat fina snigelbilder och kärleksfulla sådana i vissa fall till oss på mejlen under morgonen. Vi ska se om vi kan lägga upp dem på sociala medier sen. Nu har vi kommit fram till punkten läs upp veckans naturfråga. Här är ledtrådarna. Den täckaste av fjällväxter, så kallade Linné, den rosväxt vi söker idag. Den är så karaktäristisk att den gett namn åt kalkrika fjällhedar där många olika blommor trivs. Det vetenskapliga namnet anspelar dels på antalet kronblad, dels på de gudar som bor i ekar. Bladen är nämligen lite lika eklöv. Ett öland har den som sin nationalblomma. Och era svar skickar ni till adressen naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra med vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Den täckaste av fjällväxter, så kallade Linné, den rosväxt vi söker idag. Så karaktäristisk är den att den gett namn åt kalkrika fjällhedar där många olika blommor trivs. Det vetenskapliga namnet anspelar dels på antalet kronblad, dels på de gudar som bor i ekar. Bladen är nämligen lite lika eklöv. Ett öland har den som sin nationalblomma. Rätt svar på förra veckans fråga var röd brännmanet och vinnarna var Henrik Martin eller Martin i Täby, Åsgärd Bergman i Sjötofta och Per Frejd i Ludvika. Och i Naturmorgon idag har det bland annat handlat, eller väldigt mycket, om snäckors och sniglas sexvanor där bland annat kärlekspilar nyttjas.
Så att det kommer pil, 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 de skjuter på varandra. Det här är verkligen amorspilar.
Ja, men ett riktigt kärlekskrig liksom.
Ja, som tydligen är alltså väldigt sexuellt upphetsande för att då går det direkt till kopulation.
Jag gissar att helt andra saker står på dagordningen när Pia Morgon tar över om 10 minuter ungefär. Pia Fridén, vad har du att bjuda på idag?
Ja, men förutom då att vi kommer att prata om det senaste i konflikten i Mellanöstern mellan Israel och Iran, så kommer ni få höra en intervju med Staffan Heimersson. Han är snart 90 och han har ju varit utrikeskorrespondent i 70 år.
Ja,
bland annat för, eller han har varit reporter i 70 år. Bland annat då utrikeskorrespondent för Sveriges Radio. Och han är still going strong. Ja. Så honom får ni höra om.
Det blir intressant att höra på.
Och sen ska vi faktiskt uppmärksamma ett radioprogram som fyller 60 i en grannkanal.
Spännande! Tack, Pia Fridén! Nästa lördag är det midsommar. Tror det eller ej, då följer vi en av de stora växtätarna i norr här i Naturmorgon. Renen, nämligen, genom ett helt år. Tillsammans med renskötarna Britta Stina Chago och Anna-Maria Fjällström. Producent för Naturmorgon, det är Helena Söderlund. Tekniker var Lisa Järnestam idag. Fältreporter har Karin Gyllenklev varit och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka. Och nu bjuds det land- och sjöväder från SMHI med meteorolog Angelica Lundberg.
God morgon. Helgen bjuder på mest soligt och varmt väder i stort sett hela landet i samband med att vi har ett högtryck som sträcker sig in över landet söderifrån. På ishavet rör sig ett lågtryck österut och tillhörande kallfront passerar nordligaste Norrland med moln och lite skurar. Imorgon förskjuts högtrycket åt sydost och ett lågtryck på Norska havet närmar sig västerifrån. Det blir allmänt lite mer moln då än idag. Men först fram till, mot söndagskvällen så drar regn in över sydvästra Sverige. Nästa vecka väntas bli svalare och i södra Sverige ganska blåsigt. Samtidigt som det främst i Svealand och Norrland blir tidvis regn. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län. Samt i delar av Västra Götalands län. I fjälltrakterna är risken för gräsbränder stor. Prognos fram till imorgon bitti. Västra Götaland, soligt och på dagen 20-25 grader. I södra och östra Skåne ett par grader lägre i samband med Pålands vind. I kväll och i natt klart till halvklart väder, i natt 7-12 grader och framåt morgonen över Bohuslän och Dalsland kan molnen dra in västerifrån och möjligen ge ifrån sig någon skur. Vind omkring syd. Östra Götaland, Öland och Gotland, soligt och på dagen 20-25 grader. I Blekinge och på Öland och Gotland ett par grader lägre i och med Pålands vind. I kväll och i natt mest klart väder, i natt 5-10 grader och vi har en vind omkring syd. Hela Svealand mest soligt med bara tunna molnslöjor. Fram på dagen 20-25 grader. I kväll och i natt mest klart väder. I natt omkring 10 grader och mot morgonen kan moln börja dra in från sydväst över Värmland. Sydvästlig vind. Hela södra Norrland, i Gästrikland och Hälsingland mest soligt. I övrigt har vi inledningsvis en del moln men de kommer att lätta under dagen och det blir mest soligt. Dagstemperatur 22-27 grader, i fjällen omkring 20. I kväll och i natt klart väder, i natt 10-15 grader men i högre terräng 5-10. Mest svag växlande vind. Västerbottens län mest soligt. Tidvis kan solen skymmas av lite tätare molnslöjor som passerar österut. På dagen 20-25 grader, något svalare närmast kusten och i fjällen 12-17 grader. I kväll och i natt mest klart väder och i natt 8-13 grader. I fjällen 5-10, västlig vind. Norrbottens län, sol varvas med moln i fjällen och Tornedalen tidvis molnigt och skurar. På dagen 17-23 grader, i fjällen 7-12. I kväll minskad molnighet och i natt mest klart väder. Då 7-12 grader, i fjällen 0-5. Västlig vind med friska vindbyar som avtar i natt och då vrider också vinden till nordlig. Imorgon blir det fortsatt varmt och mest soligt, men under dagen ökar molnigheten västerifrån. I sydvästra Sverige och i norra Norrland kan det bli någon skur. Så går vi över till en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, mest god sikt. Ikväll och i natt på Västerhavet och Bottenviken tidvis regn eller skurar. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak, Kattegat och Öresund, syd eller sydost 5-10 meter per sekund. På västra Skagerrak fram till sent ikväll, ost. Vänern växlande 1-5. Bälten och sydvästra Östersjön, ost eller sydost 7-11, i natt avtagande 3-8. Södra Östersjön, ost eller sydost 3-8, i eftermiddag på södra delen 5-10, i natt allmänt 2-7. Sydöstra Östersjön omkring nord 1-5, ikväll ost eller nordost, i natt växlande. Mellersta Östersjön omkring nord 1-5, på västra delen växlande. I eftermiddag allmänt växlande 1-5, i natt vridande syd eller sydväst. Norra Östersjön omkring nord 1-5, på västra delen växlande. I eftermiddag sydväst och något ökande. Ålands hav och Skärgårdshavet syd eller sydväst 3-7. Bottenhavet och Norra Kvarken syd eller sydväst 5-10, i natt avtagande 2-7, tidvis växlande. Bottenviken syd eller sydväst 5-10 meter per sekund.
God morgon, här är Ekot, och vi börjar med läget i Mellanöstern. Det har varit flera vågor av robotattacker mot Israel i natt och under morgonen, samtidigt som också mål i Iran har attackerats. I Israel har minst 3 personer dödats under natten och morgonen och ett 80-tal skadats, samtidigt som minst 78 dödats i Iran.
Det israeliska luftförsvarets robotar skjuts upp för att avvärja hoten på himlen. Israel sköt ner de flesta av de ballistiska robotar som i 6 anfallsvågor hittills under natten och morgonen attackerat mål över hela Israel och på Västbanken. Flera bostadshus träffades antingen direkt eller av delar som skjutits ner av luftförsvaret. Tillfället när området kring försvarshögkvarteret i Tel Aviv träffas fångades på bild med ett bländande ljussken. Efteråt en kraftig explosion. Både civila och militära mål i Israel ska ha träffats. De iranska attackerna skedde efter israeliska angrepp mot en mängd mål i Iran som svårt skadade en kärnenergianläggning, dödade flera högt uppsatta militärer som arméchefen, ledaren för revolutionsgardet och för revolutionsgardets elitstyrka. Också flera nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet dödades, och civila. Allt tyder på att Israel kommer att fortsätta attackera mål i Iran, som kommer att tvingas betala ett outhärdligt högt pris för nattens attacker mot civila, enligt israeliska uttalanden. Iran å sin sida hotar också med våld mot de som nu bistår Israel, och mycket lite talar för en avkylning. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
I Texas i USA har minst 11 människor dött i översvämningar på grund av skyfall. De kraftiga regnen slog till i torsdags mot staden San Antonio, vilket ledde till vattenfyllda vägar och att fordon spolades bort, rapporterar lokala medier. Här i Sverige kommer regeringen föreslå lättnader i amorteringskraven för bolån i nästa vecka. Det här säger finansmarknadsministern och moderaten Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju.
Vi kommer komma med ett slag som förändrar dem. Man ska i grunden betala tillbaka de lån man har tagit. Men här såg man ju kanske att de här bieffekterna blev lite för starka för vissa grupper.
Kommer de amorteringsregler som finns idag att lättas i ert förslag?
Ja, vi kommer ha en förändring där det finns lättnader.
I nästa vecka kommer regeringen att föreslå förändringar i bolånereglerna där det ingår lättnader i kraven på hur man ska amortera bostadslånen. Inför valet 2022 så lovade Moderaterna att amorteringskraven skulle pausas för att underlätta för pressade hushåll. Någon paus är inte aktuell nu, men finansmarknadsminister Wykman vill inte kalla det för ett brutet vallöfte.
Det var ganska tydligt att syftet var att stötta hushållen i en jobbig ekonomisk tid. Så gjorde vi andra åtgärder istället. Vi sänkte drivmedelsskatterna. Vi stöttade de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna då med tillägg i bostadsbidraget.
Kan man inte utgå från att ett löfte ska hållas om det ställs i en valrörelse? Vad är annars poängen med att utfärda vallöften?
Vi kunde, som vi bedömde det, snabbare och effektivare då stötta familjerna med att ta ner skatter, höja vissa bidrag och på så sätt få direkt inverkan rätt i människors ekonomi där det behövdes som mest. Sen rätt eller fel, det har ju väljarna möjlighet att ta ställning till.
Säger finansmarknadsminister Niklas Wikman, reporter här var Joar Bendjelloul. Hur vi andas kan identifiera oss nästan lika bra som våra fingeravtryck. Det här menar forskare som har undersökt 97 personers andningsmönster under ett dygn. Bland annat hur luften fördelas mellan våra två näsborrar. Och ett AI-system som tränats på informationen kunde sedan identifiera individerna med nästan 97% säkerhet. Och den här studien är publicerad i tidskriften Current Biology. I Storbritannien har den tidigare fotbollsstjärnan David Beckham blivit Sir David. Han har nu adlats tillsammans med flera andra kända namn som skådespelaren Gary Oldman och sångaren i rockgruppen The Who, Roger Daltrey. Det här rapporterar BBC. Så vädret idag får stora delar av landet soligt. Över Svealand och södra Norrland så kan slöjmoln passera. I norra Norrland mest molnigt och där kan det också bli någon regnskur under dagen. Temperatur 20-25 grader och i norra Norrlands inland mellan 15 och 20 och i fjällen 10-15 grader. Ekot med Annika Nordin.
God lördag morgon och välkomna till en timme med P1 morgon. Strax mer om Irans svarsattack mot Israel i natt och hur kommer det att se ut i Washington idag när armén firar 250 år och presidenten sin födelsedag. Sen om en populär SR-institution som fyllt 60 i veckan och hör Staffan Heimersson, snart 90, en av landets mest rutinerade utrikesreportrar om längtan ut i världen. Pia Fredén heter jag och vi börjar i Mellanöstern och nattens robotanfall. Flyglarm över Tel Aviv igår kväll efter att Iran skickat ballistiska robotar mot Israel. Ett 80-tal israeler ska ha skadats och 3 dödats i attackerna. Samtidigt har minst 78 dödats i Iran och det kommer rapporter om explosioner även i natt, bland annat från huvudstaden Teheran. Med oss nu Aron Lund, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut och Anders Ekholm, doktorand och överstelöjtnant på Försvarshögskolan. God morgon.
God morgon.
Om vi börjar i nattens händelser, Aron Lund, iransk robotattack mot Israel. Var det väntat att Iran skulle svara så snabbt?
Ja, det tror jag. Man har ju sett tidigare, april och oktober förra året, när Israel och Iran sköt mot varandra. Och jag tror att Iran har den förmågan att skjuta fort tillbaka. Möjligen kunde det ha gått ännu fortare om inte Israel hade agerat preventivt så att säga och försökt slå ut en del avfyrningsplatser i Iran nu.
Men att Iran lyckas skicka luftvärnsrobotar in i Israel som slagit ner i Tel Aviv, hur anmärkningsvärt är det?
Ja, man skickar ballistiska robotar där och det vet vi att man kan. Israel har luftvärn, USA har luftvärn på plats också som hjälper till att skjuta ner en del av de här robotarna, men en del kommer också igenom. Se det på de här bilderna, hur det smäller en del upp i himlen där robotarna skjuts ner och så är det en del som kommer igenom så att säga och slår ner.
Anders Ekholm då, Försvarshögskolan och expert på israelisk krigföring. Att robotar har slagit ner i Tel Aviv, vad säger det om Israels förmåga att försvara sig och skydda sin befolkning?
Jag instämmer väl egentligen lite grann det som Aron antyder, att inga system är 100%. Israel har ett allomfattande system, ett flerlagersystem som man brukar säga, som tar mål av olika kaliber på olika höjd. Men inget system är ju 100%. Och med det sagt så skjuter man tillräckligt mycket och helst av allt kombinerar olika. Vi hör ju de här olika begreppen i media florera. Ballistiska missiler, det är ju sådana som flyger med kastbana med en oerhört hög hastighet. Kryssningsmissiler, de kan ju flyga på trätopparna och styra sig fram i 200 mil som det nästan är här. Och så kombinerar man det här med drönare också, som lite grann som en humla kan uppträda väldigt oregelbundet. Gör man det här på ett bra sätt, då kommer man ju någonstans slinka igenom, eftersom de här systemen, de har kanske de, säkerligen 90 och många gånger mer än 90% träffsannolikhet, men omvänt så innebär det att det är ett antal procent som man inte tar.
Mm. Det är bra att du reder ut begreppen där om de olika vapnen. Men du har ju också kontakter med den israeliska försvarsmakten. Vad säger de till dig om det senaste dygnets utveckling?
Ja, en av mina kontakter, en general som har tjänstgjort vid den norra fronten under kriget mot Hezbollah här nu på slutet. Det första han sa var förlåt att det tog 20 år innan vi kom till skott. Och det säger lite grann om hur allvarligt man har sett på det här och hur länge, vi får ju ofta den frågan, hur länge har det här förberetts? Ja, mentalt och kognitivt och planeringsmässigt så har det nog gjorts väldigt länge. Sen vet vi att Netanyahu gick ut med att han gav order om det här i november förra året, att det här skulle börja förberedas. Men det jag skulle vilja säga just nu, det är väl egentligen det som kommer ut från försvarsministern Katz. Han gick ut igår och meddelade att okej, nu har Iran passerat en röd linje för att man skjuter direkt mot befolkningscentra istället för mot militära mål. Och då kan ju vän av ordning tänka, ja men det gör ju Israel också mot Hamas. Ja, men där är det ju en annan sak. Där är ju fienden liksom drar ju sin styrka från att beblanda sig med civila. Lite grann lika som Hezbollah. Så att det här kommer säkerligen, jag tror inte det kommer göra att Israel kommer liksom höja temperaturen just på grund av det här. Utan jag tror att man håller sig till en välplanerad, kan kalla det en mållista. Där man har prioriterat och